Det har ju varit några stora idrottsevenemang. Kallas för världens största, de här olympiska spelen. Och det har ju dominerat mycket av utbuden i media. Och var man går så blir man påmind om att det är stora tävlingar. Och så ser man ibland då är det någon som har vunnit. Jag såg några sådana här exempel. De här som vann då, de blev först liksom chockade. Har jag vunnit OS? Och sen såg man den här oerhörda glädjen. Liksom förlorade alla koncept. Bara ropa rakt ut och bryr sig inte om vad folk tycker och tänker. Utan jag har vunnit. Jag har tagit guld. Det uttrycker en sån en euforisk glädje. Alltså. Det var oerhört att se det här. När det var lag exempelvis som vann. Och vad jag funderar på det är lite det här. De här idrottsmännen nu då som har gjort sina insatser. De har ju förberett sig oerhört. Man satsat flera år just för de här tävlingarna och andra då. Men det här är liksom det största de får vara med om. Det är flera som talar om det här. Sen såg man andra som också hade kämpat i flera år. Och så gjorde de någon miss. Och blev diskvalificerade. Eller fuskade. Eller någonting. Så åkte de ur. Och då ser de. Jag har kastat bort alla de här åren. För ingenting. Hörde man den här bitterheten komma. Det finns mycket att ta lärdom av. När man ser på idrottsmännen. De har alltså vunnit. Och så uttrycker de den här oerhörda glädjen. Samtidigt vet vi att allt det här som nu lyfts fram så oerhört, det kan ge en känslokick för stunden. Det kan hjälpa människor på olika sätt och det kan motivera människor. Det kan motivera ungdomar att börja idrotta och så vidare. Men samtidigt vet vi att det här är någonting som är idag, men imorgon så är det borta. Det är tillfälliga eller en övergående glädje då. Men Bibeln lyfter fram just när det handlar om den här tävlingsidrottaren. Så lyfter den fram hur han förbereder sig, hur han kämpar efter alla regler för att komma i mål först av alla. För att segra. Och så säger Bibeln till oss då som är kristna. Den säger, kämpa som denne. Kämpa som den som kämpar för att vinna målet. Då börjar man förstå att det ställs oerhörda krav. Vi ska läsa några bibelord här i alla fall. Först i Filipperbrevet 3, just för att påminna om vårt uppdrag och vilka värden som står på spel. De här kämpar, de jag talat om, för en krans, en segerkrans, en medalj som idag bejublas och säkert en tid framåt, men en dag så glöms det bort. Vi kämpar för en oförvissnelig krans. För mål av evighetsvärde. Alltså mål som aldrig, aldrig, aldrig tar slut. Det vi gör för Jesus. Det vi gör för Herren. Halleluja. Vi vet, det bär frukt för evigheten. Så här står det i Filipperbrevet 3, vers 12. Det är inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Amen. Glöm det som ligger bakom. Vi ska inte radera minnena, men just det här att fastna inte i det som ligger där bakom. Utan se till att frigöra dig för sånt som vill hindra dig att fortsätta framåt. För Gud har en plan, Gud har en tanke för framtiden. Han har en plan, en väg för församlingens liv, för ditt och mitt liv. Halleluja. Och här får vi en uppmaning. Glöm det som ligger bakom. Och sen, vad står det? Sträck dig mot det som ligger framför. Det är en aktiv handling. Att sträcka sig framåt. Och inte bara det, vad står det med? Jaga mot målet. Finns det någon jägare här? Någon som är duktig på jakt? Eller jaga mot målet för att vinna segerpriset? Och så förklarar han direkt att det här är något mer än det jordiska. Det är något mer än vad idrottsmännen sysslar med. Det är något större. Något mer värdefullt. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Nu blir jag påmind om församlingens uppgift här i tiden. Det är att befolka himlen. Det är att få människor över på andra sidan. Att få in dem i Guds rike. Att få möta Jesus. Att få se honom. Vilket mål. Kämpa för det. Hade jaga mot det. Sträck dig framåt. Bli en själavinnare för Jesus. Amen. Vi ska läsa några parallellställen här. Första Korinterbrevet 9, vers 24. Vet ni inte att alla löparna som springer på arenan, alltså av alla, så är det bara en som får priset? Ja, det vet vi, va? Och då tänker vi, men då kommer inte jag att klara det. Men Paulus skriver så här: spring så att ni vinner det. Vi kan alltså vinna priset. Och inte bara att vi kan vinna, utan om vi går med Jesus så är vi segervinnare. Då har vi den här garanten, priset finns där. Det var så Paulus skrev till Timoteus när han hade nått slutet av sitt liv. Det var som ett avskedsbrev då han skrev: nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds, eller färdig. Den ligger där och väntar på mig. Han visste det. Men så säger han också, och det här är en sån oerhört tröst för församlingen. Han säger också då att inte bara till mig. Och så lyfter han fram just den här kärleken till Jesus som är så viktig. Utan åt alla som älskar hans tillkommelse. Halleluja. Det är en förvissning mitt i allt. Först är det en uppmaning. Kämpa för att vinna priset. Och så tänker vi, men hur ska jag klara det? Ja, då får du se på Jesus. Han har segrat. Lev nära Jesus. Vers 25. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Halleluja. Det är sant. Tänk vad du äger i Jesus. Tänk vilka oerhörda värden det finns i att tjäna Jesus. Och så andra Timoteus, andra kapitlets femte versen. Och det här är också sant. Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. Det var klart och tydligt. Det finns alltså ett regelverk. Och nu tänker en del kanske att det handlar om att man ska genom sina gärningar då blir frälst, eller att man blir rättfärdig genom gärningar och så vidare. Nej, det är inte det. Reglerna, det är väl det att följa Jesus. Det finns många förklaringar bara i det här lilla kapitlet. Vi ska inte läsa det nu. Men just, jag vill få fram de här uppmaningarna till oss. Just det här, att aktivera dig. Vi är inte framme än. Men det fattas en liten bit. Och än idag så är det missionsbefallningen som är gällande. Herren kommer. Vad säger missionsbefallningen? Gå. Mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Där har vi en regel. Lyd Jesus. Följ uppmaningen. Sök att vinna segerkransen genom att vinna människor. Jag nämnde här i inledningen just om den här oerhörda glädjen. Jag har ju sett olika människor från olika länder och så vidare. För en del har den här segern då inneburit en omvälvande förvandling av livssituationen. Rent materiellt, alltså ekonomiskt. Prispengar och allt man får. Och just det här som ger glädjen, saligheten. Jag skulle vilja lyfta fram lite hur Bibeln hjälper oss att se också på såna här glädjeämnen. Det som gör att vi kan bli saliga. Och där finns det också uppmaningar. Och de är inte som det vi ser i världen. Där är glädje en sak. Där är det att uppnå mål en sak. Men när man läser Bibeln så är det någonting helt annat. Tänk bara på det här hur Jesus han sökte upp de förlorade. Och för honom var det glädje. Det var en oerhörd glädje att få komma till dem som ingenting var i den här världen. Inte bara komma till dem, utan det står om Jesus hur han gick ner och blev allas tjänare. Han böjde sig under alla människor på ett sätt. Så började han lyfta upp. Ett oerhört budskap, det har vi ju i bergspredikan. Ska vi titta på den? Matteus 5. Här har vi något som kallas för saligprisningar. Många prisar sig saliga av hästar och ryttare, vagnar och allt vad det vara må. Men titta här på Jesus, vad han lyfter fram då han undervisar sina lärjungar. Det står i vers 3. Saliga är de som är fattiga i anden. Vänta nu. Är det saligt att vara fattig? Jesus säger det här. Men så förklarar han också. För att vara fattig i anden. Eller fattig på den här världen, om man säger så då. Det har en motsats. Ett motsatsförhållande. För Jesus fortsätter så här. För dem tillhör himmelriket. Fattig i anden. Men jag har något som är mera värt. Just det här evigt bestående. Jag är medborgare i ett rike som aldrig ska vackla. Som består för evigt. Han har gett mig ett evigt liv. Han har gjort mig till medborgare i himmelriket. Vilket ämne för salighet. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För vad ska hända med dem? De ska bli mättade. Se på världen idag. Vad är det som händer? Vi ser mycket hunger och törst hos makthavare, hos de här stora nationerna att dominera, att kunna kontrollera gränser. Och det pågår såna fruktansvärda krig över vår jord. För att människor i sin ondska vill ha mera makt och genomföra sin politik och sina idéer och ideal. Men det är den här världen. Den kommer aldrig att förändra sig. Den kommer aldrig att hitta någon lösning. Men Jesus, han ger ett budskap här. Du kan hungra, du kan törsta efter rättfärdighet. Och så kan du börja fundera, vad är då rättfärdighet? Vad är rättvisa? Vad handlar det om? Kära Jesus. Men Jesus, han lovar en sak här också. Den som gör det ska bli mättade. Halleluja. Finns mättnad. Alltså, Jesus lyfter egentligen fram omöjligheter. Men samtidigt så ger han svaren. Här är lösningen. Här är hoppet. För att det finns en Guds princip i detta. En Guds rättfärdighet. Och den håller att bygga på. Amen. Vers 7. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Jesus, rena mitt hjärta. Vilken bön, Herre. Tänk att vi får vara renhjärtade. Hur ska vi kunna se Gud? Och vilket mål för vårt liv att komma närmare Gud. Vilket mål. Saliga är de renhjärtade. Vi brukar säga ibland, tänk när vi ska få möta Jesus och få se honom ansikte mot ansikte. Det övergår allt mänskligt förstånd. Men det är en sån oerhörd kärlek, en sån oerhörd nåd i detta. För att vi vet vem Jesus är. Vi har fått möta honom. Och att vi en dag ska få se honom som han är. Det kan ingen göra som inte är renhjärtad. Men vi är det tack vare vad Jesus har gjort för oss. Han har sonat vår synd. Gjort oss till nya människor. Amen. 9. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som vinner krig. Nej, det står inte så. Saliga är de som skapar frid eller fred. Fredsfursten, det är ju Jesus. Tänk när han kom hit till den här jorden. Vilka vapen använde han sig av? Vilken makt använde han sig av? Han gav sitt liv. Han utgav sig helt och hållet. Och så gjorde han sig omöjlig. Fanns ingen makthavare som kunde räkna med honom utifrån sina principer. Nej, Jesus han visade på en helt annan väg. Församlingens väg är den vägen som Jesus har förberett. Och så 10 då. Saliga är de som blir förföljda. Är det saligt att bli förföljd? Jesus säger det. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Sånt här är svårt. Tänk vad de talar illa om oss, hör man ju. Tänk hur de smädar oss. Och så bara nu under de här stora olympiska spelen så var det såna här smädelser helt öppet där man gjorde spe av bibliska händelser och många reagerade. Men vad säger Jesus? Saliga är ni. För det här bevisar ju bara att det Gud har, hans rike, hans värderingar, allt som hör himmelen till, det hånas på den här jorden. Och det ska vi tacka Gud för. För då får människor se att det är skillnad. Vi har inget med den här världen att göra, för det vi har, det kan den här världen inte ta emot. Den klarar inte av det. Då börjar den håna istället, bespotta. Men då säger vi tack gode Gud att du har tagit oss ut ur världen. Vi får lida för det, ja, men det gör vi med glädje. Det är ett hån. Tack Jesus. Jesus säger det, saliga är ni då. Det skulle vara värre om man exempelvis då hade gjort något riktigt vackert och något som såg väldigt trovärdigt och bibelförankrat ut och vävde in det då i det här olympiska festligheterna som om Guds rike och de här spelen och allt det här kulturella skulle ha någonting gemensamt. Det har det ju inte. Jesus, han var tydlig. Han sa att det finns gränser. Tydliga gränser som vi ska vara rädda om att bevara. På ett sätt en mur. Så att människor kan se skillnaden. Här är Guds väg. Här är världen. Här är Guds rike. Här är världens riken. Det är två vitt skilda riken. Den här världen har sin furste. Och han vill väldigt gärna att det ska liksom rinna över. Att det ska blandas ihop. För då tycker människorna att åh vad vackert. Och Gud är med också. Åh vad fint. Så behöver man inte göra upp med Gud. Man behöver inte göra upp med sin synd. Och det är synden som håller oss borta från Gud. Vi behöver försonas. Och då finns det bara ett medel. Det är Jesu Kristi blod som rann på Golgata. Halleluja. Jag tänker på hur det var för lärjungarna. Som hade en sån oerhörd mästare, sån lärare som Jesus. Han talade om de här tingen, om hur det skulle vara för dem i den här världen. Och vilka mål man skulle sätta upp. Det här vi har läst, här exempelvis i Bergspredikan. Och så fick jag också lärjungarna möta en verklighet när Jesus hade fullbordat sin gärning. Han dog på Golgata. Han uppstod från de döda. Han återvände till Fadern. Och så gav han den helige ande som en kraft. Och det här var viktigt. Han uppmanade lärjungarna, stanna i Jerusalem tills ni får löftet från höjden. De blev alla, står det, uppfyllda av helig ande. Och där började församlingens gärning. Och så kan vi se Jerusalem. Hela staden kom i rörelse. Människor föll som käglor av andens kraft. Man blev överbevisade av den helige ande om att man var syndare. Det här var viktigt. Det kunde inte lärjungarna överbevisa någon om. Men den helige ande som nu hade tagit sin boning i dem visade. Och det ledde till resultatet att man började vädja, fråga. Vad ska vi göra? Man fick ett styng i sina hjärtan, står det. Vad ska vi göra? Och då stod man där redo. Vänd om. Vänd om. Se till att döpa er till syndernas förlåtelse. Och då ska också ni få den helige ande som gåva. Och så började församlingen att röra sig. Och det ledde till oro i Jerusalem. Man kallades in till myndigheterna. Man förbjöds att tala i det namnet. Och så stod man där inför prästerskapet, inför den judiska eliten eller inför romarna och den myndigheten. Budskapen var liknande. Shh, tysta. Sluta tala på det där sättet. Men man fortsatte. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Så fick man lida. Man blev piskade. Man blev fängslade. Så kom man ut och träffade syskonen i församlingen. Och vad gör man? Det står ingenting om att man börjar klaga eller någonting. Tala om, tänk vad hemskt det är här i världen. Nej, det står, man prisade Gud tillsammans. Man tackade Gud för att man hade aktats värdiga att lida för Jesu namns skull. Pris för Gud. Man prisade och tackade Gud för det kors man fick bära. Varför? Det är korsets dårskap. Och det här satte sådana spår hos människor. Att alla blev så förundrade. Eller fyllda med hat. Men man ställdes inför någonting som man måste ta ställning till. Antingen ta emot Jesus. Eller också skjuta det ifrån sig. Och motarbeta det. Det finns många exempel i apostlagärningarna om hur det här gång efter gång ledde till att man fängslades. Och det står till och med då Stefanus, han full av helig ande, förkunnade och bevisade att Jesus var Messias. Och vad hände då? Han blev stenad till döds. Och så bröt det ut en svår förföljelse i Jerusalem och hela bygden. Och det här ledde till att man spreds åt alla håll. Mycket svårigheter. Men vad gjorde man då? Jo, man gick omkring och talade om Jesus. Det här är ju historia. Men samtidigt så är det en verklighet. Som vi behöver påminna varandra om. För att som det var på den tiden, så tror jag också att det kommer att bli den sista tiden. Kanske på ett mer tydligt sätt. Innan Jesus kommer tillbaka. Jag tänker när jag ser de här stora makthavarna idag som håller på att förstör nationer. Som sänder tusentals människor in i döden. Och all den här... Land efter land håller nu på att rusta upp. Lägger så mycket pengar på vapen. Som aldrig någon gång i historien. Samtidigt ser vi hur orättfärdigheten sprider sig. Det är så orättfärdigt. Människor har inte mat. Det är väl där pengarna behöver användas. På ett sätt är det svåra områden och jag behärskar inte det här. Men principerna finns där. I Guds ord som vi har att följa. Jag ska ta med ett bibelord till innan jag slutar här. Och det är i Lukas 10. I det här kapitlet så ser vi Jesus som vanligt. Han är verksamhet. Han sänder ut sina lärjungar här. Och de kommer tillbaka glada över allt de ser hända. De får makt över onda andar och så vidare. De känner att nu börjar de växa. Men Jesus säger åt dem så här i vers 20. Gläd er inte över att andarna lyder er. Det är inte det viktiga. Utan det här. Utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Nu är vi här igen. Målet. Det här, kämpa för de mål som ska prioriteras. Vi lägger fram vänner ibland, vi lägger fram människor som vi tycker är misslyckade personer. Det händer aldrig någonting. Men kämpa. Fortsätt att bedja. Fortsätt. Människors frälsning är det viktiga. Församlingen är Jesu Kristi kropp i tiden. Och så står det om Jesus så här, när han hade sagt de här sakerna. Vers 21, på tal om jubel och hänförelse. Det står att i samma stund jublade Jesus i den helige ande. Tänk, Jesus började jubla. Jesus började på ett sätt uttrycka den här oerhörda glädjen. Över vad då? Jag prisar dig, far, himlens och jordens herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka. Tack Jesus. Tycker Jesus att det här var viktigt? Ja. Och så har du uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Tänk ändå. Du är ingenting. Tacka Gud för det då. För i hans ögon är du något oerhört värdefullt. Låt han få använda dig. Låt han få bruka dig. Att du får sprida detta kärlekens budskap vidare till människor. Vi har en kort sträcka kvar. Och segerkransen ligger där framme. Den som vi ska få. Amen. Jesus kommer, syskon.